Hallå Andreas.
Hallå Oskar.
Vi sitter här, det är kvavna.
Kvavt i kvavheten.
I kvavnum.
Kvavnum.
Jag hittar på egna.
Ja, ja, det är bra. Ja. Det är bra.
Du, jag var med en cool Stockholmspodd.
Ja, jag lyssnade på den.
Skvallrade lite det. Ja, vad tyckte du då?
Jag tyckte det var roligt.
Ja, vad bra.
Jag tyckte du var... hade många gags. Många roliga gags.
Ja. Det var lite förberett.
Det var det, va?
Avslöja.
Du hade förberett några.
Ja, jag hade kommit på massa grejer innan.
Punchlines.
Och så. Ja, jag hade knäckt lite grejer innan. Mm. Hade jag. Men det var bakom ryggen, Sebastian Mattssons podd. Mm. Den finns inte på Spotify. Men däremot så kan man söka på typ Google bakom ryggen. Eller så finns den också på podcaster på Apple om man vill lyssna.
Och så har han tagit betalt för vissa. För att man ska få lyssna på allt så tar han betalt ungefär som vi på Substack.
Nej, han tar vissa avsnitt kallar han bakom betalvägg.
Ja,
och det är
han
liksom tar då lite betalt för. Det är väl om han har med någon speciell gäst eller något. Jag vet inte. Mm. Nej, men det var skitkul. Jag kände mig väldigt självsäker för att vi har pratat i så många timmar att om man ska spela in så blir jag så här, bara, nu kör vi boys.
Ja,
det är liksom
det var ju,
helt lugnt.
Jag tänkte att du verkar ju fruktansvärt professionell på att köta liksom. Vilken verbal människa tänkte jag. Men jag funderar också, ditt avsnitt var ju lite annorlunda eftersom du... han träffar ju folk som snackar bakom ryggen på specifika personer ofta.
Ja. Liksom.
Alltså, jag känner knappt till dem han talar bakom ryggen på.
Nej.
Så det är liksom, jag kanske inte är den tilltänkta publiken på något sätt. Jag vet inte. Men det verkar väldigt mediacentrerat. Men du talar ju bakom ryggen på ett helt fenomen som är kulturvänstern.
På en hel grupp.
På en hel grupp som är kulturvänstern. Känner du inte att du kan... Nu blir jag som en journalistperson i och för sig. Men det är ju lite... Det är ju lite, du blir ju den här personen som blir då kulturvänstern-hataren.
Ja, jo, men det, jag tror inte det är så farligt. Jag tror inte att folk bryr sig så himla mycket heller. Och om man lyssnar på det avsnittet så var ju jag hade som ambition att vara nyanserad.
Mm.
Så det var, jag var ingen stereotyp kulturkrigare.
Nej, det var det.
Utan jag gav ju kängor åt alla hållen. Och så.
Ja, det gjorde du.
Sen är det ju så här att kommunisterna, nej jag ska inte säga kommunisterna, de som är woke på internet, de hatar ju mig ändå. Alltså det går ju inte att, så fort man uttrycker någonting inte de gillar så hatar de mig ändå. De kallar mig för, första dygnet på Twitter så fick jag fyrkantig, enfaldig.
Det är nästan gammalsvenskt.
Ja, dålig dialekt.
Dålig dialekt?
Ja, historierevisionist.
Ja, det är ganska
ja. Men jag gillar enfaldig. För jag har ju alltid, det har jag sagt dig 1000 gånger, att jag gillar ju att man ska inte krångla till det för mycket med språket. Jag gillar ju det. Så här, gör dig förstådd liksom. För det blir lätt att man gömmer sig och krusidullar för mycket. Så jag liksom pratar...
Ja, du bara talar ur skägget.
Men det var bara, det var liksom inga konstigheter i alla fall. Nej, men jag var väldigt nöjd med min insats i den här. Det är ju liksom, jag ska inte själv smeka mig för mycket, men
jag tyckte det var roligt. Vi skrattade flera gånger. Och det är ju inte helt vanligt kanske, att man gör det.
Men du sitter också, du är en lättare målgrupp, för du sitter också med den spänningen att jag ska typ göra bort oss.
Ja, precis. Så det är ju skratt av lättnad. Men liksom slutet säger du typ, nej, man behöver inte vara en kristen nazist för att lyssna på Stopnål.
Och då säger Sebastian, men hjälper. Men det tyckte jag var roligt också. Och jag har fått lite feedback också att folk tyckte att det var en bra insats och så vidare. Så det var någon som visade intresse från någon annan podd och lite grejer när de har hört det. Så lite ringar på vattnet. Hallå mannen.
Hallå.
Last day.
Yes.
Det är våran kompis här på, vi spelar in poddavsnitt så du får vara med här som gäst nu när du besöker oss. Men ja. Vi kommer sakna dig mycket.
Jag kommer sakna er också. Ja. Det var så trevligt att vara en del av er.
Ja.
Ska du sluta?
Ja, det är sista dagen.
Ja, och jag kommer vara på en lång resa.
Ja.
Kanske ett år, två år.
Men ni, sen dyker upp här i Majorna igen och stökar.
Ni kommer att finnas alltid i mitt hjärta.
Ja, men det är samma.
Nej, du får aldrig leta efter nycklarna.
Nej, det är aldrig.
Ja, det är så jävla jobbigt. Jag vet
det. Okej, tack för din medverkan.
Du blir det sen. Tack, Ressa. Vi snackar sen. Det här kommer jag inte klippa bort.
Nej, okej. Okay. Jag vet inte, han snackar ju skit naturligtvis, ja, som vi alla hör.
Ja, precis.
Men tillbaka till podden här. Mattsson sa flera gånger sådär, han garderar sig jävligt ofta. Han är ju cool kille i och för sig, men han garderar sig väldigt mycket och sa sådär. Nej, men jag tycker ju mest om 10%, eller jag håller med om 10% eller 20% av det ni säger och sådär. Jag tänker, jävligt konstigt sätt att resonera liksom. Jag tänker aldrig, håller jag med de här människorna? Nej. Alltså det är inte så intressant. Men
jag tror, om jag ska vara helt ärlig, att när man befinner sig i den Stockholmsmiljön han gör och jobbar i Stockholms tidningar som han gör och är beroende av de mediekontakterna som han har,
så måste han
visa att han är lojal liksom. Så jag tror att det är också strategiskt riktigt liksom, om jag ska vara helt ärlig. Men jag, det är ju inget nytt för mig. Jag kan ju skapa lite oro i folk. Liksom. Alltså, det är inget
jag håller ju inte med om allt du säger.
Jo.
Men det var ändå ganska bra att...
Jag håller med om allt André säger.
Allt. Nej, men, du,
5%.
Liksom, det var ändå ganska bra att du betonade så att du och inte jag är samma personer med exakt samma åsikter och tankar. För det kan ju vara bra att folk förstår det. Att det
för då, liksom, nej, precis. För då blir det ju ett sånt resonemang. Liksom, ja, men vad tycker ni i den podden? Och svaret på det är ju att det är fel på den frågeställningen. Vi tycker olika. Men jag lovar att stöka till det så mycket jag kan i olika podcasts om jag får till det.
På ett sansat sätt.
Ja, men jag behöver inte ens vara mer provocerande. Det räcker liksom. Det är ju så här, jag kan vara det. Jag kan vara ännu mer ful i mun. Men liksom, jag tror inte det. Det, alltså, typ, det har ju varit mycket snack om koranbränningar och allt möjligt. Alltså, typ, det coola är ju om man lyckas få någon effekt utan att vara där. Det var någon som sa någon gång, du vet, att man ska balansera liksom. Alltså, det behöver inte vara en clown som tänder eld på sina egna fjärtar. Och det behöver inte bara vara tråk. Det är balansen som är det svåra.
Man kan vara sofistikerad i sitt...
Ja, men jag låter ju inte så sofistikerad. Så att det är liksom... Det kan ju inte heller bara vara. Liksom. Nej, jag vet inte. Man ska inte tänka för mycket. Men det var kul liksom. Jag gör gärna fler såna grejer.
Ja.
För det första hand promota vår egen podd.
Nej, men det var bra promotion. Det blev faktiskt bra.
Ja, men precis. Ja, men du har tagit upp lite... Du har lite punkter inför dagens inspelningar.
Ja, jag tänker att det som är mest aktuellt är väl kanske... Linda Skuggegate, jag har några tankegångar på det. Nu är det ju så att Linda Skugge började för en tid sedan lägga upp erotiska, eventuellt nästan pornografiska bilder. Jag vet inte det, för jag har inte kollat på bilderna förutom vissa som hon har lagt ut på Instagram.
Nej.
Och det är ju ganska lättklätt och hon är väldigt vältränad nu. Hon tränar ju asmycket sådär. Ja. Så hon är, jag tycker hon är tjusig. Och hon har coola tatueringar och sådär. Och hon är ju stolt över sin egen kropp liksom. Så jag tycker det är fine. Vad är det här? Eller det är väl inget att oja sig över. Men eventuellt på OnlyFans då. Där man får betala för att se lite mer...
Explicit
material av explicit.
Det var en vän till mig som erbjöd piratkopierat. Ett helt arkiv av piratkopierat skuggematerial.
Jaså?
Ja. Jag avböjde, sa jag. Jag behöver inte...
Jag avböjer, sa du.
Jag sa, jag...
Tack, men nej.
Tack, men nej, tack. Jag avböjer. Ja.
Men så där kan man ju bara spekulera om då. Eller vad det är för typ av bilder om man inte har sett dem här. Men hon har i alla fall lagt upp det här.
Mm.
Och får betalt, antar jag, lite. Och så har det blivit en lite storm i media då. Bland annat Vesna Prekopic i DN, som hon menar ju att det var helt okej att, ska man säga, vara otrogen. Hon menar nu att sälja sin kropp på OnlyFans är bara unket kvinnoförtryck. Och då vet jag inte om hon menar att...
Men sa inte Linda att hon degar räkningarna med det?
Ja. Men vi kan gå in på mer specifikt. Men jag tänker att min tanke om det här är ju... Eller min... Jag har inte så jävla många tankar om det. Men en sak som jag har noterat är ju att det här känns... När det gäller kvinnor som ställer till det. Eller som är kontroversiella bara överhuvudtaget. Mm. På ett sätt som handlar om... Antingen barn eller sexualitet eller så barnuppfostran.
Eller ansvar.
Ansvar överhuvudtaget. Då håller fan männen, kulturmännen då, inom citationstecken. Mm. De håller väldigt tyst. Och ja. Så är det här är kvinnornas grej. Det känns som det är kvinnornas...
Det är kvinnornas käbbel.
Ja, så skulle man kunna säga. Nej, men alltså att som man då lägga sig i det här... Jag vet inte, det finns liksom, jag har jävligt svårt att tänka mig att någon liksom, nej men Linda Skugge.
Ja, men jag kan lägga mig i det om du vill. Jag tycker att det
är
men jag kan lägga mig i det. Jag skiter i det, och jag har träffat Linda. Jag tycker hon verkar jättesympatisk och jättetrevlig. Vi känner inte varandra särskilt väl, men jag har pratat med henne.
Du och jag tillsammans har suttit och fikat med
henne. Jag har messat henne ibland och sånt också. Det, liksom. Men det, här är min tagning. Jag är mest orolig för att om man har massa barn så blir det en jävligt jobbig relation med ens barn. Mm. Om man håller på med för konstigt material. Mm. För då typ måste de liksom men vad fan gör morsan nu? Mm. Alltså att det blir en jobbig grej med kids.
Vad gör mamma på nätet?
Liksom? Är det mycket spanking och buttplugs och grejer liksom? Mm. Det är så här, ska någon visa det på en telefon för de barnen då som ska jävlas med dem? Eller liksom, alltså det är liksom, det här har att göra med ett slags heder och rykte. Mm. Liksom.
Heder och ära.
Ja,
tar över heder och ära av sig själv lite med det här.
För att då upprätthåller man inte den heden och äran åt de andra personerna i ens familj och närhet. Och det kan jag uppleva som problematiskt liksom. Så måste jag sätta det här i relation till att Linda Skugge är ett utstuderat perfekt rikstroll som kan få igång de här kulturkärringarna. Så att man kan se det som att nu fritolkar jag det här då. Jag vet ju inte om, jag är inte i Lindas huvud, jag vet inte vad hon gör. Men min tolkning är liksom att hon konstruerar gång på gång nästan som mediala konstverk för att få igång den här gruppen. Och hon gör det medvetet eller omedvetet, hon gör det på ett så sofistikerat sätt att de kan inte riktigt hantera det här. Som
Nej, de trillar ju av stolen.
Ja, som Vesna till exempel då, som promotar promiskuositet liksom. Mm. Då ska hon plötsligt, då har Linda trollat henne så långt upp på läktaren att hon framstår som en moralkärring. Mm. Det här är comedy va? Mm. Eller hur? Mm. Och så kommer de här ut ur sina vrår. Mm. Så att hon genom sitt arbete eller genom sin konst eller vad det är hon håller på med, hon demaskerar ju de här personerna för vad de är. Ja. Då kom kärringen Degér och är också, nu läste inte jag hennes, du läste det.
Ja, det är kärringen Degér.
Ja.
Medierna skor antar jag utom. Men medierna skor sig på Skugges exhibitionism, menar hon i Expressen. Och samtidigt, det här är ganska roligt, medierna skor sig på Skugges exhibitionism. Så ligger hennes artikel också bakom en sån här betalvägg och premium. Ja. Så jag har inte kunnat läsa de flesta av de här sakerna.
Börjar hon alltid sina artiklar så här? Jag som ekonomiskt oberoende tycker jag. Börjar hon alltid sina texter så här? Jag som ekonomiskt oberoende Stockholmsadel tycker att. Ja. Det är så hon borde börja det.
Ja, precis. Mm. Men hon är ju en helig figur, inte?
Ja, det skiter jag fullständigt. Men okej, Vad har vi mer fått för reaktioner då? Är det någon som tyckte att det här var bra? Det var väl någon som kallade henne för Sveriges nya Strindberg?
Ja, den låg väl. Det var ju, tror jag, Proletären eller Arbetaren eller någonting. Mm. Att hon är, men det har ju till och med jag sagt att Skugge är, och då fick jag ju skit från dig omedelbart när jag sa att ja, men Skugge är som Strindberg. Men
hon är ju... skriv som man är van.
Nej, det är klart. Hon är inte Strindberg nationalförfattaren. Nej. Men det är ju väldigt få som är. Men hon är ju, som du själv beskrev, hon är ju den här, hon har ju den här Linda Skuggegate kallar man ju det här. Mm. Men egentligen Linda Skuggegate är ju ett pågående fenomen som har pågått i kanske 20 år eller ännu mer. Det, Linda Skuggegate är inte en enskild företeelse. Det finns ju alltid en Linda Skuggegate, verkar det som. Mm. Vad var det senaste hon skrev som provocerade? Ja, den här cancerboken som någon kvinna hade skrivit.
Ja, det var ju jätteroligt.
Det var ju fan det roligaste. Det var nog en av de roligaste sågningarna som jag läst. Ja. Det var ju fruktansvärt bra. Hon petar ju på någonting som är så jävla tabu uppenbarligen. Någon skriver en snyft bok om... vi kan tala om Baldens snyft bok sen också. Det är lite samma sak. Nej, jävla...
Det var en geting som skrämde upp Andreas. Ja.
Nej, men... Just hon hade skrivit en snyft bok om cancer. Mm. Och Skugge hade ju ingen sympati med det här överhuvudtaget. Ja, så hon skrev ju helt brutalt. Ja, det är dåligt. Det blir inte bra bara för att du skriver om cancer, sa Skugge. Och hon har ju helt rätt.
Ja, det är klart hon har det.
Men en del blev ju sura och arga. Jag vet inte om hon gick i svaromål, den här författaren som skrev den här cancerboken. Men det är ju liksom... hon är ju briljant på att göra de här stötarna eller attackerna mot det som är, vad ska man säga, kälkborgerligheten liksom.
Ja, precis.
De här kälkborgerliga kärringarna och gubbarna, mest tanterna naturligtvis, som liksom sitter där och nej, det är faktiskt dåligt att sälja sin kropp. Och,
men det är väl också, är det finns väl en konflikt där också liksom, för att om jag inte minns rätt så är väl Linda Skugge från typ så här Sollentuna eller någonting. Mm. Eller hur? Det är ju inte Stockholm.
Du menar hon är inte en Stockholms adel?
Nej, exakt. Hon är inte en sån innanför tullarna.
Oberoende person.
Hon är motsvarigheten i det området till en lite bonny tjej som kommer till storstan. Mm. Det är det jag tror det är. Mm. Det finns en konflikt där. Mm. Och hon typ har inte skämts för det, tror jag.
Nej.
Och det är det som... jag tror att det
finns... Shameless.
Ja, men med all rätt. Med all rätt. Men ja, jag vet inte. Alltså, hur länge ska de här dumma personerna låta sig trollas med sån här enkelhet av henne då? Mm. Är det liksom... det är så här. Det finns ju också uppenbarligen ett stort jävla attention-behov, verkar det som liksom. Men å andra sidan, lever man på att skriva om medier, då måste man ju framföra sig själv. Mm. Och då gör man det på olika sätt liksom.
Jag tror ändå det är liksom, om man har följt Linda Skugge på Instagram och sådär, och hennes kroppsfixering får man väl ändå lov att säga, och hennes väldigt liberala ståndpunkter till erotik eller sex och sådär.
Ja, som jag personligen är helt emot. Men,
ja, men det finns ändå en, liksom, det känns inte som att hon har lurats av en gubbe så att säga till att lägga ut bilder på OnlyFans.
Nej. Hon borde bränna en koran på OnlyFans.
Okej.
Okay. Så får man betala och så får man se när hon eldar en koran på OnlyFans.
Ja, det borde hon ju inte göra i och för sig.
Ja, det hade ju varit typ största, då hade hon ju blivit nya Lars Vilks liksom.
Mm. Polisbeskydd dygnet runt. Ja, det är en bra idé, Oskar.
Nej, men det är inte en bra idé. Det är inte en bra idé, det men bara, det är bra det, konst.
Nu trollar ju du bara.
Ja, det gör jag. Men det hade varit coolt. Men man får köpa någon så här aktioner som hon gör på OnlyFans liksom. Det hade ju varit bättre än om bara porr, eller?
Nej, det tror jag inte. Det är ju livsfarligt. Så det, nej,
men
nej,
vilka, det är ju inget, men vilka riktigt, konsumerar Linda Skugge porr då? Vilka är det här? Är det
liksom... Ja, det är din kompis som tydligen hade... Eller
han... Ja, men de kollar ju på det bara för att det har varit snack om det. Så då måste man se det.
Ja.
Det är ungefär som att titta på, du vet... om någon har filmat en bilolycka och folk snackar om det, så finns det en video. Då måste man se det. Är du med?
Mm.
Det är liksom... Det är ju jag vet inte vad, jag vet inte liksom vad målgruppen för det här är.
Nej, jag vet inte heller. Kan det vara andra kvinnor som beundrar Lena Skugge som ser på henne? Nej.
Nej, men jag tror inte det är samma sak som vanlig pornografi. Jag tror inte det.
Nej, det är något annat fenomen.
Ja, men det är så här, du vet, det är snackisen som du måste se. Och då får du betala för snackisen.
Ja. Eller liksom, och då betalar jag kanske $5 då i månaden för att se bilder då.
Jag har ingen aning. Nej, alltså,
jag känner ju till fenomenet OnlyFans, men jag har inte blivit så intresserad att jag betalar en summa som på Netflix för att se.
Nej, men det är,
jag förstår, det är
annorlunda.
Det är väldigt modernt.
Ja, men det är också väldigt annorlunda. För att om du, då kan det vara så här att om det är gratis porr så kan det vara så här lite halvdassig porr. Men typ så här, en tjej som egentligen är, kanske egentligen ser för bra ut för vanlig dassig porr. Då kan hon lägga det personligt på OnlyFans. Så om du vill konsumera porr där den här tjejen är med, då måste du betala för det.
Ja, mer explicit.
Eller väldigt specifikt liksom. Om du har mer specifika perversioner eller liksom går igång på en viss grej. Ja, exakt. Då kan det vara så här, här är en sån Cindy Crawford brud som håller på med fotfetisch liksom. Och då är enda sättet att köpa det, då är det där liksom. Så det är liksom en lite annan...
Det är nischat, väldigt nischat. Ja. Kulturkvinnan, Skugge, OnlyFans. Det är svårt att veta hur stor målgrupp det är. Hon skrev ju en artikel i Expressen.
Ska hon skaffa så här jättestora silikonpattar och sådana läppar och grejer?
Nej, men det är ju för vulgärt för henne.
Nej, men du fattar vad jag menar. Det är ju inte riktigt samma sak, eller? Det är ju någonting som inte är samma sak.
Nej, det tangerar ju konstprojekt. Om du är en
snygg tjej från Arvika utan framtid i hemkommunen och du klarar inte av att läsa en bok så du kan inte plugga, då är det läpparna och pattarna och underfans liksom. Det är ju det som är businessmodellen för det här. Det är ju ingenting annat.
Nej.
Det är ju därför det här inte riktigt stämmer överens med det, va?
Ja, men det Skugge är ju också sin egen, hon bygger ju sin egen mytologi nu på något sätt. Hon har ju den här sjukdomen och så måste hon menade i en artikel som var bakom betalvägg, så jag har inte kunnat läsa den. Jag vill inte betala för att läsa saker bakom betalvägg på Expressen. Hade jag bara kunnat betala för en enda artikel så hade jag gjort det. Ja. Men så hon beskriver då att hon, och jag vet inte om jag köper det argumentet, att hon var tvungen att hålla på med OnlyFans för att hon hade den här sjukdomen och hon behöver ha råd att träna så att hon kan minska sitt fysiska lidande då på något sätt. Det är ju väldigt... Jag vill inte attackera henne på något sätt, men jag tycker ändå det är lite märkligt. Det är som att jag måste prostituera mig för att betala hyran. Jag tror inte det, jag köper inte det argumentet.
Nej,
generellt
sett. Nej, men det är ju
sett,
en eller? Jävligt bra trollning liksom. Alltså, för det spelar ju på kulturvänsterns offermentalitet liksom. Så det är en jävligt bra trollning liksom.
Ja, då trollar hon ju till sig några då som köpte det här argumentet.
Ja.
Och, ja, det är synd att Linda behöver göra det här. Ja, att
vilket
hon
inte, är ännu roligare.
Ja, precis. Liksom. Det var någon som skrev det. Liksom, ja, men det att, liksom, att stat och kommun inte kan gå in, att hon kan få den här sjukpenningen som hon så väl behöver. Och, det var någon som skrev sådana saker. Men så har vi, just det, Lisa Magnusson i DN skrev ju kvinnohatet är tillbaka och liksom, Skugge är vulgär och dum då.
Kvinnohatet?
Men de hittar på, det känns mycket hitta på, det är liksom
Men jag förstår inte på de här personerna överhuvudtaget, men för att man slänger ju sig med det här ordet hat så fort man har några åsikter om någonting liksom. Alltså jag kan ju Jag har ju åsikter om hur män lever, jag har åsikter hur jag själv lever, jag har åsikter hur kvinnor lever.
Men det är inte hat nu då?
Nej, det är inte det liksom. Nej. Kritik är inte hat liksom. Alltså det är en jävligt dum idé. Jag läste, han har ju blivit lite av en bekant till mig, juristen Hans-Åke Sandén, som skriver om... Han skriver ju om förtal och hets mot folkgrupp och han är ju en expert på de här frågorna. Mm. Så jag läste en artikel som han har skrivit som är, för han skriver ju för Nordstedt juridik. Mm. Mm. Så de har ju, de publicerar ju artiklar och diskuterar juridik och sånt bakom, i det dolda så att säga. Mm. Mm. Så jag läste det han hade skrivit och han utvärderade och gav svar på vanliga svar om det här med att förbjuda koranbränningar. Mm. Och det har ju med det att göra, du vet, när man börjar prata mer om att allting är hat. Mm. Det var därför jag kom in på det nu. Mm. Att då har man ju, när det kommer till det, så är ju den juridiska tolkningen i Sverige är ju liksom att du får lov att kritisera islam. Mm. Men du kan inte på vilket sätt du vill kritisera muslimer. Mm. För gör du det på ett sätt som inte är sakligt, då är det hets mot folkgrupp. Mm. Men däremot, trosystemet islam, det är lagligt. För det är liksom inom våran åsiktsfrihet. Mm. Och då har man tolkat koranbränningarna som ett meddelande eller budskap. Och då kan man inte utifrån det styrka att det på någonting skulle hetsa mot muslimer, oavsett om de tycker det själva.
Ja, det här är, man har inte gjort, man har inte gjort någon rättssak av det här, så man, det här finns ju ingen, man skulle kunna, är det hets mot folkgrupp att bränna en koran?
Nej, det är det inte.
Det är inte prövat.
Nej, men svenska åklagare anser att det inte går att få en fällande dom för att det är lagligt att kritisera idéer. Det skyddas av åsiktsfriheten. Skitsamma.
Syftet med att bränna en koran, du måste ju se skillnad på olika saker där. Syftet kan ju vara hets mot folkgrupp när jag bränner en koran.
Ja, men det handlar inte om det. Det handlar om vad som går att styrka och fälla någon för i en domstol. Du kan inte fälla folk för liksom abstrakta syften. Det är inte så det fungerar. Hets mot folkgrupp har som krav att det inte ska vara sakligt liksom. Att det ska vara gjort på ett tulpigt vis och att det ska vara onödigt provocerande. Hallå igen. Onödigt liksom provocerande och så vidare. Så när folk åker fast så är det något fyllo som hejlar i en bar och sånt. Ja. Men budskapen får du ju kritisera fritt. Det är ju det som ingår. Varför jag kommer att tänka på det här, det var för att när folk kallar såna här saker hat, det är det här som är problemet. Att inom svensk lag, inom svensk praxis, inom den historien vi har, så finns inte det här. När man bara kallar saker hat. Det existerar inte juridiskt. Och det är där det blir lite tankeproblem för den här gruppen. Om man bara kallar allting för hat. För att då plötsligt så tycker de att det är helt rimligt att förbjuda att man bränner heliga skrifter.
Ja, men om vi återkommer till, om vi skiter i Koranen en stund, eller ursäkta språkbruket.
Ja, det här var ett sidospår. Ja, men jag vill precis, bara säga liksom, att det här språket som de har får konsekvenser.
Ja, men liksom. Det är liksom, vad skulle kvinnohatet ligga i att är det kvinnohat att kritisera att Linda Skugge håller på med det hon gör? Eller är det kvinnohat det hon gör, alltså att lättklädda kvinnor, pornografi, är det kvinnohat i sig?
Nej, men det är ju det som är min poäng här. Att idéerna och koncepten är ju fria för att kritisera. Men om du på ett tulpigt vis ger dig på kvinnor, då är det ju någon slags problem. Nu har vi ju inte det liksom, men det är ju det som är... Där finns ju en distinktion liksom. Att det är skillnad på idéerna och vad folk gör och vad man tycker om det och personerna liksom. Om man tycker att alla kvinnor är si och så, det skulle jag ju säga då liksom, faller väl mer in i kategorin då. hat. Fast inte den kategorin egentligen kanske finns. Men idéerna liksom. Så här, är det rimligt att folk ska att deras levebröd ska vara OnlyFans tjänst? Det är klart att det inte är det. Det är sinnessjukt. Men det har ju liksom ingenting med vad man tycker om kvinnor att göra, va? Eller? Det, jag vill bara problematisera distinktionen här liksom.
Ja, jag tyckte det var onödigt att dra in Koranen som du ville att Linda Skugge skulle bränna i och för sig, men för att det hade varit en
det
bättre
var
grej.
Det var ett skämt, André.
Ja, ja, visst.
Det är okej, men liksom jag säger bara, min idé var, jag ska förtydliga min idé. Gör något mer spännande på OnlyFans än vad det nu är, smisk. Gör något mer spännande än smisk. Mm. Det var min idé. Mm. Ja. Okay. Ja, men, eller?
Ja, jag vet inte. Jag har ingen kommentar riktigt. Jag tycker det är helt... Jag kan inte det till vad det handlar om här. Jag tycker det är
om någon gör ett weird konstverk på OnlyFans. Är inte det intressantare än porr? Det är det jag försöker säga.
Jo, det hade ju möjligtvis varit.
Lyft det liksom.
Att Linda Skugga har en podd som ligger på OnlyFans.
Ja.
Där de talar om olika... Ja. Där de talar bakom ryggen på någon.
Ja, jag vet inte. Ja, men och det är också en sån sak som är liksom... I det liberala samhället så får folk välja att göra precis vad fan de vill. Men bara för det behöver ju inte andra personer acceptera det. Det är också en viktig skillnad liksom. Alltså, om jag tycker att någon håller på med något helt sinnessjukt så kan ju det både vara lagligt och accepterat i det liberala samhället som vi lever i. Men jag behöver inte ställa upp på det personligen heller.
Det kan vara lagligt men kast.
Ja, exakt. Ut moraliskt, ja, exakt. Eller etiskt. Ja, som jag de facto tycker om när man eldar upp böcker eller OnlyFans. Ja. Det är liksom, men det är ju fritt att göra det. Liksom. Motsatsen vore kanske värre då. Liksom. Ska vi förbjuda OnlyFans? Liksom? Jag vet inte.
För att det är kvinnohat och förtryck.
Ja, jag vet inte. Men det är kul att de lyckas trolla alla.
Det har blivit återkommande. Och liksom jag Lindberg, Marianne Lindberg ger... Medierna skor sig på Linda Skugges exhibitionism. Jag hoppas ju att hon får betalt för de här sakerna. Det är liksom, det är ju som med alla Skugges artiklar som hon skriver i nästan Expressen. De ligger ju bakom premium betalvägg. Så jag kan ju bara tänka mig att ja, men då kanske det är så jävla många då som är villiga att betala den summan för att få läsa just Skugge. Så då är det ju bra om hon få pengar för det.
Ja.
Men jag vet inte hur det ser ut med den ekonomiska biten. Men annars så skulle det eventuellt kunna ligga någonting i det DR säger att det är någon typ av exploatering av Skugge. Eftersom hon ständigt gör de här sakerna som får stor medial uppmärksamhet och... Men
det är så förminskande också liksom. Alltså är hon utnyttjad av något mediasystem då? Hon är ju en del av det liksom. Alltså om hon bara hade suttit på sin kammare så hade det inte varit någonting. Alltså jag köper inte den offergrejen liksom. Jag tycker det är förminskande.
Att hon får en 10-lapp. Du får en tiolapp nu när du har skrivit det här om cancerboken.
Ja. Nej.
Så kan det ju inte vara riktigt.
Nej, men också skulle man skriva så om Vilks? Det är en bra fråga. Att Vilks blir utnyttjad av media. Skulle någon skriva så om Vilks? Det skulle man ju inte. Det här är ju de här kulturkärringarna. Det här är ett knivhugg i ryggen från kulturkärringarna. Försöker sno agens från henne. Liksom.
Ja. Om man ska vara riktigt elak, dels att de parasiterar på varandra.
Ja.
Och parasiterar då på sådana som Linda Skugge som faktiskt säger saker som är liksom dramatiska och intressanta.
Ja.
Eller bara jävligt roliga. Och att, att de också håller kontroll på sig själva jävligt hårt. Ja. Det är kvinnor överhuvudtaget. Jag läste ju en bok om som någon hjärnforskare, en kvinnlig hjärnforskare. Professor, etablerad person. Mm. Skrev i början av 00-talet en bok om skillnader mellan män och kvinnor. Och så skrev hon om det, liksom, det här, ja, forskning överhuvudtaget. Ja. Men hon menade ju på, hon sa ju väldigt intressanta grejer, att när hon studerade till läkare så fick man inte lära sig att det fanns några som helst skillnader mellan män och kvinnors hjärnor. Eller biologi var liksom, skillnaderna var så, man dolde det här. Och när hon då började uppmärksamma det här i sin, hon började åka runt i världen och gå på olika föreläsningar om de här skillnaderna. Och så kom hon ut med en bok så småningom, eller om det var så att hon överhuvudtaget, ja, hon skrev några artiklar om det här liksom. Som handlade också om akademia och varför kan vi inte få kvinnor mer att studera det här och det här. Ja. Liksom sånt som är vedertaget inom vissa, hos vissa personer numera då. Men de som vände sig emot henne, det var ju andra kvinnliga professorer som ungefär skickade, ringde henne eller skickade brev till henne och sa, hur kan du tala om de här skillnaderna mellan män och kvinnors hjärnor? Det är ju jättedåligt, för då kan det ju här vändas mot kvinnor. Och så var hennes argument så, men du är ju för fan, du är ju en vetenskapskvinna då. Mm. Så liksom, det är ju intressant med sanningen. Det är ju intressant. Nej, men det är liksom, nej, inte, sanningen är inte, ungefär inte intressant om den liksom kan användas mot kvinnan.
Så jävla dumt.
Ja, men det är ju asdumt. Ja. Men det, jag tycker det här har lite motsvarande... Det har
liknande tendenser. Ja, men jag tycker alltid att det har varit kvinnor som är absolut mest värst när det kommer till den här typen av debatt. Liksom. Mm. De känner att de ska sätta dit. Men jag tror att det kan ha att göra också med det kan ha att göra med kvinnans psykologi om den sexuella konkurrensen. Liksom. Mm. Män när vi konkurrerar sexuellt mot varandra tävlar på olika sätt. Mest pengar, starkast, springer fortast, jagar mest och så vidare. Men kvinnorna, när de konkurrerar mot varandra sexuellt, så väljer de ut jeans som sitter dåligt i röven. Då säger de, det här är ett psykologiskt
åt
försök.
Andra kvinnor.
Ja, det är ett psykologiskt försök. Man kollade vilka jeans kvinnor valde till varandra i provrum. Och då valde de med vilje jeans som satt dåligt liksom, åt väninnor.
Aha. Ja. Utan att vara medvetna om det.
Exakt. Och så att deras sexuella konkurrens är mindre tävlingsinriktad och mer inriktad på att helt enkelt förstöra varandras rykten och hugga varandra i ryggen. Liksom. Mm. Och det är därför av den anledningen också som många unga kvinnor har råkat sig jävla illa ut på sociala medier. Mm. För då har ju det här flyttat ut på sociala medier och så håller man på helt enkelt att förstöra varandras rykten och bara helt enkelt vara jävligt fittiga mot varandra rent ut sagt. Va? Så det är det jag tror vi ser. Liksom. Så här, solklar kvinnlig konkurrens. Liksom. Ryktesförstöring, knivhuggningar och så vidare.
Det är ju såklart, ja, men då precis. Kan man ju se, då kan man faktiskt se vissa olika former av det när det kommer till just Linda Skugge.
Ja, absolut.
Linda
absolut.
Skuggegate. Ja. Liksom, vi har Marianne Lindberg de Geer som... Att hon klappar ungefär Linda Skugge på huvudet. Hon har ingen agens att utnyttja som medierna då, som skor sig på henne. Och så Vesna Prekopic. Nej, men det är liksom, hon har bara fallit in i kvinnoförtryckets värld. Och det är
du får bara vara lösaktig privat. Du får inte vara det på nätet.
Nej, precis. Det är en otrogen.
Ja, exakt.
Var inte otrogen på OnlyFans.
Du kan förstöra för din familj och dina barn. Men filma det fan inte, för hennes moraliska kompass, den snurrar ju så jävla fort. Så vi kan bygga en helikopter av den, va?
Kanske du får ett mejl av
Vesna. Ja, hoppas det. Hoppas det.
När hon är arg. Och Lisa Magnusson, hon är väl lite mer vettig. Nu kommer en geting igen. Magnusson brukar, tycker jag, vara ganska vettig.
Inga män som har skrivit den här.
Nej, det är ju det jag säger. Ja. Man vågar ju inte ta i det här. För då liksom, det här är kvinnornas värld. Ja. Så vi passerar nog en... det här är nog tabu. Vi gör något tabu när vi kommenterar det här överhuvudtaget. För det ska man inte göra.
Men vi har ju också ett von Oben-perspektiv här liksom. Och å andra sidan så är det lite som... Det här är ju... Ja, men det här är typ som damfotboll de spelar idag. Mm. Alla vet ju att de förlorar mot 16-åriga killar. Mm. Men alla har en tyst överenskommelse om att vi mörkar att de förlorar mot 16-åriga killar. Och så säger man saker som, det går ju bättre för damerna nu än herrarna. De är ju bättre liksom. Mm. Men faktum kvarstår ju att de förlorar mot ett killag. 16-åringar, vårt landslag. Ja. För att de är så mycket sämre på fotboll då, liksom. Men då pratar man runt det liksom.
Ja, de är sämre än män på fotboll, ja.
Så de är till och med sämre än pojkar liksom.
Ja, men den jämförelsen är ju faktiskt orättvis.
Ja, det är klart att den är.
Eftersom det finns könsskillnader. Annars hade det inte varit orättvist. Nej.
Men jag tror inte att lösningen på det är att vi ska låtsas att det är samma sak. Att folk säger så här, Sverige spelar idag. Mm. Ja, fast det gör de ju inte ändå riktigt. Det är ju damlandslaget som spelar idag. Det är ju så här, är du med? Det finns ett språk kring det där när man tycker det här är uppenbarligen jobbigt att prata om. Så att då börjar alla så här liksom. Kollar ni på Sverige idag? Damlandslaget. Ja, men då blir det liksom det, och nu kommer jag, nu är jag provocerande, men det vi håller på med nu, du och jag, det här är herrfotboll. Det de håller på med i sin skuggekritik, det är damfotboll. Det är det jag vill säga.
Det är lite självsmickrande sådär. Men,
det är de facto
eftersom
sant.
Eftersom vi är herrar och sitter där och tänker
på det här. Ja, men också att det är en mer intellektuell debatt. Ja. Vad ska jag säga? Om damerna som håller på med, inte damfotboll då, utan damdebatt. Mm. Om de slutade fokusera på sig själva i 5 minuter och tänkte igenom idéerna. Då kan de också spela herrdebatt. Ja.
Du, jag tycker...
Är det orättvist?
Nej, det är det inte.
För det är det de gör. Ja. De spelar damdebatt.
Men du, Oskar, jag tänker att vi tar en liten paus, köper en till öl och talar om Walden. Waldens bok.
Ja, visst. Jag kan ingenting om det.
Men vi bara hitta på någonting om hans bok.
Ja, men då gör vi så här. Då pausar vi allting. Okej, Andreas. Vad var det för bok du snackade om då?
Häromdagen köpte jag 2 böcker till min far som han hade beställt av mig. Eller som han ville att jag skulle köpa. Den ena var Ingvar Carlssons senaste biografi. En liten bok som handlade om, eller som hette I sällskap med döden. Och den handlade om hans fru som fick Alzheimers. Men tar du även upp andra saker som är tunga i livet. Ja. Det vill säga morden på Olof Palme. Dels och
att han blir kallad för en sko i helt apropå.
Okay. Och sedan även mordet på Anna Lind då, som var naturligtvis fruktansvärt. Ja. Oskar, du är så jävla svin.
Vadå?
Kan det inte vara allvarlig?
Jo, okej.
Okay. Sedan så vill han ha en annan bok också. Det var André Waldens Jävla karar. Det är en debutroman som han har just kommit ut. Har fått okej recensioner får man väl lov att säga. Och jag tänker, han har ju alltid, Walden har ju varit med oss ganska länge, i många år. Och det börjar ju med att han skrev någonting i en krönika där. Nu kommer pappa eller farfar här med stridkniven. Som vi tyckte var väldigt... försökte vi analysera. Vad är det här för en jävla person som skriver och använder ett sådant språk? Ja. Stridkniven. Det är pajigt ord, va? Mm. Det är liksom konstigt. Dels är det där fenomenet som jag har varit inne på. Att man hittar på en neologism, alltså ett nyord. Och känner sig jävligt sofistikerad. stridkniven. Liksom. Det var en fiskekniv, men den, den hade taggat på sig, så då var det en stridkniv. Hans farfar skulle slakta eller liksom hålla på med den här fisken, och det var en stridkniv. Då är det ett hot. Och det, liksom, det är väldigt mycket nerv där. Konstiga nerver. Eller vad ska man säga? Det är liksom...
Hur du var inne på att det var rena schizotypa drag.
Ja, när det gäller neologismen. Ja, precis. Och så fick jag skit från en svensk poet som tyckte att det är Andres, det är du som är schizoid. Ja, tack så jävla mycket.
Tack så mycket.
Tack så mycket. Bra.
Du kan vara det.
Men det kan man gå tillbaka och lyssna på kanske när vi talar om nyord i hur man använder det som författare. Men det här, då handlar det när boken då på 376 sidor om, det är jävligt tragiskt, för han har en mamma som kanske inte är helt stabil, om jag får lov att säga så. Så under en 7-årsperiod ungefär från att Valden är ganska liten, så träffar hon en mängd olika karar då som inte är att lita på, helt enkelt.
Jag tror att jag såg den här rubriken bara, jag tror jag länkade det till och med, Andreas. Det är så här, jag har haft 7 olika pappor eller någonting sådär.
Under en 7-årsperiod. Det måste jag säga också. Han börjar boken, jag bläddrade lite i den här om dagen då när jag köpte den till min far. Så stod det bara dedikationen, den första sidan då, så stod det till mamma. Och sedan hur som helst, så stod det obs, ej passivt aggressivt. Liksom ej passivt aggressivt på något sätt, för han menar då på något sätt att det skulle kunna vara att han dedikerar den till modern och säger till mamma eller till min kära mamma eller hur han ser, det skulle kunna på något sätt vara att han beskyller henne då för att hon har haft de här,
han är en neurotisk
väldigt neurotisk person.
Det är inte konstigt om han har växt upp och hennes mamma bara håller på och knulla runt och det är nya karar hela tiden, då blir det ju helt... Det är ju inte bra. När du växer upp behöver du ju en viss stabilitet. Liksom.
Precis, jag började läsa boken lite och då var det ju en av de första kararna som beskrevs då. Var ju liksom sådär... hans neuroticism, om man nu kan säga att han har det. Det är liksom... Den kommer ju någonstans ifrån uppenbarligen då. Så liksom, han beskriver hur den här fadersfiguren, som inte är ens pappa då, en jävla kar då av flera, liksom säger sådär, nej, man ska inte dölja kärleken för barnen. Så de har sex i öppet sådär inför barnen. Och det är liksom, fan vad obehagligt.
Det är brottsligt ju.
Ja, det är det. Idag är det ju definitivt det. Ja. Så det är liksom... Och sedan håller det antagligen på så. Det ena miffot efter det andra. Någon är sprutnarkoman. Någon har nästan ihjäl mamman. Och han och hans syster tror jag måste liksom bevittna det här nästan. Så det är ju...
Ja, det är allvarliga saker. Det är ju fortfarande en jävla offerbok. Jag har ju pratat om det här hur många gånger som helst. De kan ju inte motstå från det. Det här liksom... samhällsskiktet, mediasvenskarna, mediaadeln skriver ju offerböcker liksom. Alltså jag vill inte läsa det där. Eller?
Jag läser lite ur en recension här. Det är konstnären, mördaren, tjuven och prästen. Totalt 7 män som på 7 år, som på något sätt gör anspråk på platsen bredvid mammans sida, som en sorts pappa. Men absolut ingen av dem lyckas kravla sig ur sin egen lilla egobubbla och se barnen som något mer än besvärliga
bilar. Ja, för det är ju kararnas fel då. Det är ju inte den morsans fel, eller hur? Som inte lyckas skapa en trygg miljö för barnen. Det är ju de här andra personerna som snubblar in. Det är ju de... Det är det dummaste jag har hört i mitt liv. Ja, men vad fan?
Nej, mamman har inget ansvar.
Nej, exakt. Hon har inget ansvar.
Ungefär på samma sätt. Det är därför jag tycker kopplingen är... Linda Skugga har ju inget nästan inget ansvar då hos vissa av de här kvinnorna heller som kritiserar Linda Skugge, utan hon är ett offer.
Ja.
Linda Skugge kan bara vara ett offer för patriarkatet eller det här kvinnohatet och OnlyFans exploativa drag. Så det, du har rätt, det är ju samma typ av tankegång här.
Ja, men fan vad korkat. Ursäkta att jag uttrycker mig så, men fan vad korkat. Den här boken behövdes ju inte. Vem skriver han den här för liksom? Vadå? Så här, behöver folk veta då att Moderna Familjen var en jävligt dålig idé eller vadå? Liksom? Alltså vad är hans syfte med det här?
Ja, det kan man ju fråga sig.
Eller? Ja, ja men faktiskt. Ja. Liksom.
Recensenterna beskriver ju också att mamman är ju en jävligt luddig figur här. Han går inte in på... Jag tänker ju att det är ju mamman som har ansvaret för barnets väl och ve. Eller jag menar, om hon är ensam caretaker, eller, då är det ju mamman som har ansvaret för att de inte ska utsättas för de här konstiga männen.
Och bra ensamstående mammor, de släpper inte hem män.
En sprutman.
Om det inte är så. Att männen får inte ens träffa barnen om det inte är en fast och bra relation. Mm. Det var en normal, bra, ensamstående mamma. Ja. Mm. Då träffar inte männen barnen om det inte är så att det här är bra och det här är på riktigt. Mm. Det här är en person jag litar på. Nu kan han också bygga en relation med de barnen.
Mm.
Det är ju sanningen.
Ja, visst. Ja.
Det här problemet är, jag kommer låta så jävla konservativ nu, men det är jag egentligen inte. Det här är bara ren jävla vettighet liksom. Och fan, jag har träffat massa kvinnor som har tidigare barn.
Mm.
Det är inte helt jävla självklart att hålla på och stuvla in med dem. Nej. Det är det ju inte.
Mm.
Och som ansvarsfull man så är man ju jävligt försiktig när det gäller ungarna. Mm. Då är man ju hands off.
Mm.
Och som ansvarsfull kvinna så vill man ju inte hålla på och trolla ungarna med massa konstiga stökiga relationer.
Mm.
Det är ju liksom själv, det här är ju så jävla självklart liksom. Mm. Det är så uppenbart.
Mm.
Och det är ju liksom, han har ju...
Nej men han är inte kongruent om vi ska använda...
Nej men växt upp på det här sättet så är han ju, han behöver ju liksom...
Ja men han är ju paj.
Ja men han är ju helt trasig liksom. Alltså, jag tycker bara synd om honom. Han har ju lyckats i sin offerbok, jag tycker bara synd om honom. Patetiskt. Kom ur det då. Skaffa bättre värderingar så att du inte sätter folk i den här situationen. Kom ur det här. Liksom. Kom ur det. Kom ur offer förövare dikotomin. Kom ur de här tankarna. Förstå vad ansvar är. Förstå vad de här personerna har gjort. Han har ju blivit utsatt för en typ av övergrepp under sin uppväxt. Då måste han komma på vad det är och komma ur det här. Liksom.
Ja, det är ju hans mamma som har terroriserat honom.
Ja, men jag säger att han har inte kommit ur det här.
Mm.
Han har inte knäckt det här.
Mm.
Det är ju det som är problemet. Han kan ju lika gärna fortsätta likadant.
Mm.
Så dyker han upp som kar nummer 3 hemma hos någon jävel med ungar. Ja, det är ju inte normalt. Liksom. Han har inte löst någonting.
Jag läste lite en intervju med honom och där sa han just det att liksom både han och hans syster, han kanske hade en bror också, hur som helst.
Ja.
Men de liksom, nej men vi ska vara närvarande föräldrar, så de har ju uppenbarligen funderat på det här. Man kan inte komma och svänga, det kan inte vara en sväng.
Hans värderingspaket har inte svängt överhuvudtaget. Det var väl han vi har pratat om som skrev väldigt idiotiska grejer, eller? Var det inte han som höll på med och prata om hur dålig han var i anslutning till samtalen kring biskopsarna? Eller blandade jag ihop?
Nej, du,
det var inte Wallen.
Nej, precis, det var inte han.
Men jag menar,
bara det att han börjar boken med till mamma och inom parentes då, obs, ej passivt aggressivt. Det är ju passivt aggressivt, eller det är ju någonting som ligger där i att man skriver på det sättet. Det är ju liksom inte, det tar ju inte bort den passivt aggressiva aspekten.
Det är i grund och botten en jävligt femig bok, för det han gör, det är ju liksom allting handlar om honom själv, allting handlar om hans egna upplevelser, allting liksom, om man ska lyfta konsten liksom, så skulle ju han etablerat vad vad är det här? Vad är det här för någonting? Mm. Vad är det som leder till det här? Mm. Vad är känslorna? Vad handlar om det? Är det här en pappa eller inte en pappa? Vad är en pappa för någonting? Mm. Mm. Han hade gått ner i de här grejerna. Mm. Så typ en person, nu är jag jävligt taskig, men en person som hade skrivit en jävligt bra bok om det här, som han pratar om. Jag tror inte den hade varit självbiografisk. Jag tror fan inte det.
Nej, den hade antagligen inte hållit på med... Han är ju ganska bra på, som alla jävla kronikörer, inklusive Alex Schulman och andra. De håller på med det här som kallas, som du tog upp också i podden du var med i. Mm. Och som jag presenterade, det här stylpatetik.
Ja, som jag föraktar.
Ja, precis. Och då är det väldigt mycket... Ja, men då kände jag mig så liten och ledsen. Och,
mormor gråter och så nu gråter mormor och alla i nästa. Jag måste bara kolla hans senaste... André Valdén heter han, va? Mm. Ja, kolla...
André med enkel V och Valden med dubbel V.
Ja, DN här vet du. DN. Då ska vi kolla vad han har skrivit. Okej. I rest my case. Här är hans senaste artiklar. Hat är bara en annan sorts kärlek om man har med någon att dela det med. Varför är företagen så måna om att jag ska hata dem? Svenskarna har tröttnat på stryparsamhället. Ändå mumlar vänstern om skatterna. Bla 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 bla. Vad ska jag säga? Nu har forskarna hittat det mystiska som högerkonservativa hjärnor ser. Den då? Det kan jag säga på en gång att det är falskt. Utan att ens läsa ett ord så kan jag säga att det är helt falskt.
Det är bara ett poet.
Ja, det är klart det. Ja. Ja. Det kan låta helt sjukt, men vi måste inte uppfinna AI. Är en människa utan laster ens människa? Och så vidare och så vidare. Mm. Bullshit. Rakt av. Förlåt mig.
Han fick, som jag säger, hyfsad kritik för det här. Men för det var någon som framhöll också att den här djupare, överblickande, analytiska förmågan saknar Valden. Så han har ju liksom inte... Han har inte på något sätt... Han kan antagligen inte liksom flytta ut från sig själv och se där utifrån. Han kan inte, han förstår det, liksom det som jag tänker omedelbart är ju att hans mamma är ju en förövare på sätt och vis. Som skaffar de här relationerna.
Gärna, tack. Nej, men det är lugnt. Don't be afraid. Nej, men om vi säger så, okej.
Okay. Eller förstår du vad jag menar?
Det som retar mig det är det här. Att han är ju ett språkrör för... mot den så kallade högerkonservativa hjärnan och för liksom någon slags vänsterliberalt Eldorado. Han är ju ett språkrör för det här. Men det är ju det som har förstört hans liv. Det är det här som är definitionen.
Mammans hippie-inställning
som
till relationer.
Som är exakt den inställningen som han har själv nu.
Eventuellt lite på vissa plan. Mm. Som han inte har gjort upp med. Han vill ju vara en närvarande pappa själv. Han beskriver det. Han vill inte splittra kärnfamiljen. Han vill ha en kärnfamilj. Ja. Det är jävligt viktigt. Han förstår det. Så vi behöver inte pissa honom på det sättet.
Men det är ju en högerkonservativ idé. Jag menar bara...
Kan han acceptera det då?
Nej, det är det jag menar.
Kan han acceptera religionens betydelse? Sådär?
Nej, det är det jag menar. Och det är det som är definitionen av galenskap. Mm. När du fortsätter och gör samma misstag om och om igen. Det är definitionen av galenskap. Mm. Det är ju det här jag liksom... Det är ju det här som är det intressanta. Mm. Han har alltså skrivit en hel sån här bok utan att den har någon konsekvens överhuvudtaget för vad han liksom känner och tycker och skriver om. Det är weird. Det är crazy.
En kritiker som jag har jävligt svårt för, om jag ska vara ärlig, är ju... Nu blir jag nästan som bakom ryggen här. Ja. Men det är ju Nina Lekander på Expressen. Hon avslutar sin recension av Valdens bok med så här: läs gärna denna pojkbokshistoria för vuxna. Den är både nöjsam och roligt rörande. hon är Jag vet inte, hon kan vara, skriva fruktansvärt elaka saker, ja. Men det är aldrig så att jag liksom...
Nej, men de här, det här är ju Stockholmsklägget också som Juholt.
Ja, visst.
Alltså de kan ju, de måste, alla de här skribenterna måste ju smörja varandras böcker. Liksom. Det här är ju Stockholmsklägg.
Det är tyvärr det. Det är liksom, Walden. Jag tror han kommer sälja kanske 100 000 exemplar av den här boken. Så han är ju en star och han är ju en stjärna då i Stockholm då på något sätt, eller?
Ja. Tortera folk med den. Nej, men det är ju som du vet de här härliga tjejerna som har starka åsikter om män. Och så säger de liksom ungefär så här att André Walldén, han är så känslig och han är så bra och den här boken är så bra. Så bara, när de är färdiga med jobbet bara, nu är min kille hämtar mig. Så åker de iväg med en kille på en sån stor motorcykel bara hejdå! Så är han en sån stor knutte med hår på hela bröstet och bara en sån jävla björn. Mm. För det är hon knullar med, va? Det är liksom inte de här, det är bullshit.
Nej, jag tror kulturtjejerna, kulturkvinnorna,
de gillar är nog, gays,
de är nog mer mer masochistiska än så. De kanske gillar gays som
nej, det gör de inte.
Nej,
det är omöjligt.
De åker ut väg med muskelknutte på en motorcykel, det gör de.
Jag kanske tar i, det men blir, jag liksom, tog i. Ja, jag målar upp bilden.
Du
förstår min princip.
Ja, de föredrar sexuella relationer med en sån person, självklart.
Min egen erfarenhet är att den typen av snickesnack rinner av som vatten på en gås när de träffar riktiga karar. Det är min egen erfarenhet.
Nej, men jag tror det.
Det liksom existerar bara i ett fiktivt offentligt rum. Mm. Och sen så är det så här. Ja, men det är ju inte, det är liksom inte så det är riktigt. Utan det är sånt de knappar om. Skriver om. Liksom.
Men Waldens krönikor tror jag har som publik kvinnor. Och jag tror även den här boken kanske tilltalar mer kvinnor än män.
Jag vet inte om jag kan... Här är en spekulation. Att Waldens krönikor, hans publik för det, det är liksom DNs ledning typ. Det är så här Volodarski typ. Och sen så bara fortsätter
man.
Nej, men
det är inte publiken.
Jo, men jag tror det är det. Jag tror publiken är...
Nej, det är kvinnor.
Nej, jag tror publiken är det som DN har valt att de ska vara. Jag tror inte det är en riktig...
För jag tror vi är känsliga män eller vad är det?
Ja, precis, exakt. De har någon liksom... Och det är ju samma med Volodarski själv. Liksom. Nu vet inte jag hur han är involverad med arbetet på specifik redaktionsnivå. Liksom. Men han själv är ju en ganska femig, lite sådär... som en ung Carl Bildt eller någonting. Han är ju liksom en femi person.
Fan, han är ju inte involverad i kultursidan.
Nej, men jag säger bara att han har ju byggt upp den här kulturen, vad som DN är
idag. Han är ingen stor man som är rolig.
Nej, men han är ju fullkomligt omanlig till och med. Ja. Fullkomligt omanlig. Och det
nej, men han är en cerebral person, en luftmänniska som jag brukar säga.
Ja, men precis. Ja. Det här jag menar, att då bygger man upp det här och det är det som är det som blir DN då, liksom. DN är ju för oss normala människor så är DN liksom fullkomligt absurd. Mm.
Men vad är det den miljömuppen som faktiskt är chef för DN?
Ingen aning.
Ja, men du känner ju till, han har ju skrivit om miljön hela tiden.
Som är chef för det?
Nej, han är chef för kulturen på det. Kulturchefen.
Ingen aning.
Ja, vi har bortträngt hans namn temporärt. Men det är ju liksom, det är ju antagligen han som har satt Walden där. Mm. Och så liksom...
Jo, men
så Walden är ju en representant för någonting av det du säger. Den mjuka, fina mannen. men som också är kvaddad då. Han har, han har blivit kvaddad på något sätt i det här, i sin uppväxt, men av sin mor.
Vad händer när de bråkar på den arbetsplatsen? Ska det bara vara sådana här att man ska lösa konflikter genom att vara passiv-aggressiv och bjuda på någon jävla kaka eller liksom så här, hur fungerar liksom den världen där liksom?
Men jag kommer ihåg hur det var, fan det måste varit 20-25 år sedan eller någonting, när Stig Larsson kom in på DN och sa ni liksom, jag ska pissa er i munnen sådär, för han tyckte han hade fått så dåliga recensioner.
Ja.
Jag vet inte, jag kanske inte gör en jättebra skildring av det här. Nej. Men det var någonting, Stig Larsson kom in och var så jävla sur på dem. Mm. Och ni liksom, mer eller mindre, ni är fittor då, sa han ungefär.
Ja.
De hanterar ju det genom att bjuda in psykologer som satt och talade med dem sen i liksom, en grupp och sådana saker, menade han på ungefär.
Ja.
Så visst, det är ju den världen.
Det är
ju
så ingen, jävla det är en, patetiskt.
Ja, men det är ju en värld som, det är ju en, antagligen... Jag kan tänka mig att hela Södermalm är på det sättet. Liksom. Men det är Södermalm blir
jag tror det är som Majorna och så bor det folk här som inte alls är sådana. Så träffar man vanliga knegare. Jobbar i fiskhamnen som bara inte har någonting med Majorna att göra överhuvudtaget. Jag tror Södermalm är samma sak. Liksom. Alltså jag tror det är väldigt få personer som syns och hörs.
Ja, men det är 100 personer skulle jag tro i Södermalm. Och så är resten 10 000-tals personer. Jag vet inte hur många som bor på Södermalm, men det kanske är fler.
Jag tycker de också...
Ja, men det är liksom art som inte är en del av
herrdebatt. Jag tycker de ska börja med herrdebatt.
Herrdebatt?
Ja. Ja. Inte det här smågnabbiga, passiv-aggressiva, kniven i ryggen och det här. Inte damdebatten.
Nej.
Utan de ska börja
inte
med
damfotboll?
Nej, jag pratar om debatt nu.
Okej.
Okay. Ja. Inte det här dåliga, låga. Mm. Inte när man tänker 2 minuter på en idé. Utan man ska börja med herrdebatten. Mm. När man tänker lite längre. När man är lite coolare. Mm. När man inte bara tänker på ens rykte när man skriver en artikel. Mm. Herrdebatt. Mm. Jag har myntat detta idag.
Mm. Herrdebatt. Ja, det är ju alltså roligt. Ja. Men också tänkvärt och intressant.
Ja, precis. Och det kommer säkert inte reta upp någon.
Nej. Du kommer inte alls på något.
Nej,
kommentar på.
Nej, men jag kände det.
X som det heter nu. Ja. Tidigare Twitter.
Men många som har hört bakom ryggen som kanske inte har lyssnat på oss innan. Lyssnar de idag. Mm. Då måste jag ju ändå vara liksom lite välkomnande för dem. Mm. Och komma med såna här roliga förslag som herrdebatt.
Mm. Mm.
Inte det här damdebatten. Den förlorade mot en 16-årig kille med helikopterkeps.
Mm.
Herrdebatten är det. Då får du tävla med de bästa. Ja. Då får du tävla mot Zlatan. Liksom. Det tror jag kan vara
bra.
Det kanske är där vi ska avsluta idag.
Ja, det kanske är det.
Innan det börjar regna.
Ja. Men vi ska också bara vi ska bara göra lite reklam för Substack också.
Ja, just det.
Det får Oskar göra.
Ja. På våran Substack, den heter stopendalsundfelt.substack.com. Där tittar man på videoklipp när vi analyserar filmer. Om man vill stödja oss när vi gör alla våra grejer, då kan man prenumerera på Substack. Så stödjer man liksom helheten. Och så får man en bonus där. Då får man lite grymma filmanalyser. Och
ibland läser vi en bok. Som handlar om film.
Ja, precis. Så vi utvecklar den plattformen hela tiden. Så man får liksom ha lite tålamod. Men tids nog så kommer det ju bli mer och mer innehåll där. Så att liksom, ju längre tiden går, desto mer får man för pengarna. Och de pengarna som är på Substack, de går ju ner i våran produktion. De går ner i mikrofoner och kameror och coola idéer. Och att vi köper böcker. Så att det är liksom ingen... Jag och Andreas är ju inte beroende ekonomiskt av det här.
Nej.
Andreas har funderat på att skapa en OnlyFans. Men jag sa nej, men gör inte det. Kolla här nu vilket snack det blev med Linda. Och... Nej, jag skojar. Förlåt. Du tycker inte ens det var roligt?
Jo, jag tänkte.
Nej, mina fötter. Det var inte Andreas. Det var jag som skulle ha.
Det var du.
Ja, det var jag som skulle ha. Den någon.
Men då skulle jag vara helt... Då skulle jag... Oskar, du bestämmer över ditt eget liv, skulle jag säga.
Och det, min första scen som jag tänkte att skulle kosta $100. Det är när det är... män från alla världsdelar som spankar mig. Det var en scen som jag hade tänkt på.
Ja,
som hämnas på den onda västerländska mannen och hans slaveri av
nu är allt bra igen.
Nu är allt bra igen. Så kan du gissa världsdel. Fan, kommer han ifrån Borneos djungel kanske? Aj, aj, säger jag. Aj! Det är en ganska bra idé.
Ja, det är ganska bra.
Det är god konst.
Ja,
nej men vi kanske ska sluta
där. Vi slutar där, okay, innan det blir för, innan det blir för livligt. Ja. Men vi kommer tillbaks och vi kommer tala mer om AI. Vi kommer tala mer om UFO antagligen.
Ja, UFO-grejer. Jag har laddat med det.
Ja, det är bra.
Bli, men det kommer bli ett bordsamtal.
Ja, det är bra. Ja, det är bra.
Det kommer bli en stor laddning där. Bra. Jag har följt UFO-grejen väldigt noga.
Bra, då kan jag läsa också den här boken av Carl Jung där han skriver om UFO. Ja, då ska jag redovisa lite hur han har tänkt om
sen
det här.
Sen har jag en jävligt rolig idé också. Och det är att jag vill ha ett avsnitt när jag pratar om massa jobbig och svår fysik.
Mm-hmm.
Fast på ett bra sätt. För jag följer vad som händer i fysikens värld. Det har släppts en ny bok som heter The Second Law av Stephen Wolfram. Där han...
känner jag mycket väl till.
Ja. Termodynamikens andra lag som Andreas vaknar upp varje morgon och reciterar. I hans tomma rum sådär, så det ekar liksom.
Nej, men Oskar tror inte att jag kan någonting om någonting.
Nej, det är inte sant, men jag vet, för jag känner det väldigt väl, Andreas, och att när det kommer till jobbig fysik så är inte det typ det första du håller på med.
Nej, det är klart.
Det är ingen inte, lugn liksom.
Jag menar inte jättehård.
Matte var inte ditt favoritämne gymnasiet.
Nej.
Så det är ju inte liksom...
Nej, men jag är inte helt obegåvad på matematik.
Nej, och det vet jag.
Jo, jag är obegåvad på matematik. Men jag förstår mer än man tror.
Nej, jag tror att jag har pejlat dig perfekt. Jag tror precis vad jag vet att du förstår.
Ut sådär, Sol.
Nej, men vadå? Men jag säger inte så. Vadå? Liksom, vi har alla våra... jag kan ingenting om Thomas Mann. Liksom, det är okej.
Okej, du förstår. Ja,
men jag håller på med att fundera på det, hur man kan presentera det på ett bra sätt. För att det händer jävligt spännande grejer inom fysiken. Och det har att göra med aliens också, faktiskt.
Det är bra.
Så det tycker jag. Ja, men då önskar jag god helg för alla. Och så avslutar vi innan Oskar slår ner här. Och så...
Vi blir crispy critters av Oskar.
Innan. Det här kanske är det sista vi gör innan blixten slår ner. Vem vet. Ja,
thank you. Thank you. Hej.